Das war ein Händel.
Hallo.
Kann man dricka vatten ur kranen?
Ja. Eller ja, det, man kan det. Det är inte så gott, men det är inte ohälsosamt. Men jag tog faktiskt en öl istället.
Ja. Ja, det är måndag i Dublin. Det är väl som onsdag.
Ja, ungefär.
Då var det återigen dags för Inte rasist men podcast, första podcasten för år 2017. Podden som pratar om Sverigedemokraterna, deras politikföreträdare och ideologi. Kristoffer, jag hade nästan glömt av hur den meningen gick, märkte du det?
Ja, jag med faktiskt. Det var intressant att höra den med nya färska öron, så att säga.
Hur menar du då?
Ja, men normalt sett brukar jag kunna sitta och mima med när du säger det där, men nu hade jag också nästan glömt av det.
Ja, just det. Mitt namn är Magnus Esser Bengtsson och Kristoffer Gummesson är med. Men för första gången på väldigt, väldigt länge är Henrik Johansson med.
Ja, det är försäkta, men jag var och hämtade lite bra och äppeljus.
Nu? Gick du iväg nu?
Ja.
Det är jätteintressant att vi har suttit här i en timme och försökt få igång inspelningsapparaturen. Och precis då när vi börjar så bestämmer du dig för att gå och hämta Bravo äppeljuice. Otroligt. Nu känns det lite grann som i den här podcastens begynnelse. För då var ju du med några gånger också, Henrik, och du hade ganska kort attention span vid vissa tillfällen. Då började jaga flugor och sådana saker.
Jag vill påminna, det här är inte stageat. Det här är inte stageat.
Jag kom på det. Ni gjorde en jävla grej när ni sammanfattade det där. Och alla gånger jag hade tappat attention spanet.
Det ska nämnas att jag tog inte med alla gånger.
Det hade blivit väl tjatigt.
Ja, men kul att få vara med igen i alla fall.
Ja, varsågod.
Ja, det är jättekul att ha dig med, Henrik. Vart har du varit under de här åren?
Pilla mig i naven. Från Sverigedemokraterna.
Jagat flugor, kanske.
Jagat flugor.
Ja, det är bra.
Jag stod in ett halvår efter jag såg jaga fatt en fjäril.
Va?
Jag svann ut i skogen i ett halvår efter att jag sett en fjäril.
Ja, just det. Nej, men som sagt, det var ett tag sedan. Det var nog ett år sedan du var med senast.
Ja,
tror jag.
Det var ett tag sedan du och jag pratade också, Magnus.
Ja, nu har det faktiskt gått en månad senaste avsnittet.
Lång och härlig julledighet.
Alltså det är farligt att släppa dig utanför gränsen. För då bara du drar iväg åt alla andra möjliga håll. Du har varit på andra sidan jordklotet ju.
Ja, jag var i Vietnam och Hongkong faktiskt.
Ja, jag vet inte varför jag frågar det. För jag tycker ju att det är så fruktansvärt ointressant att höra i live, eller live är det ju inte, i podcast om vad människor gör på fritiden.
Vill du inte höra min reselogg?
Nej, nej.
Ska vi köra igång den här skiten?
Ja, vi ska göra det. Jag tror att grejen är ju så här att det är ju nytt år. Nya strider att ta. Men vad jag förstår, Kristoffer, så vill du titta tillbaka på 2016.
Oj, nu var det du som äkta ut.
Eller jag vet att du tänker göra det, tror jag.
Ja, nej, men det brukar kännas rätt passande att när man gör det här första avsnittet på det nya året att man gör en liten summering från det som har varit. 2016 är ju som bekant över. Millenniumets skitår, menar många.
Mm-hmm.
Det har varit mycket snack om hur typ legendariska kändisar har avlidit. Några av dem dessutom alldeles för tidigt. David Bowie tänker jag på exempelvis. Prince har många pratat om.
Var inte David Bowie ändå över 60 liksom?
Jo, men det är väl ändå ungt får man väl säga.
Ja, det kanske är.
Kanske inte med tanke på hur han levde på 70-talet. Men samtidigt så har ju året också kantats av terrordåd som skjutningarna i Orlando, lastbilsmassakrerna i Nice och Berlin, bombningarna i Bryssel. För att inte tala om de nästan oräkneliga attackerna som har skett i Mellanöstern och Nordafrika. Och så har ju även den politiska utvecklingen, om inte annat, skakat världen en aning under det här, eller under det förra året. Den liberala hegemonin har utmanats, inte sällan från högerpopulistiskt håll. Och då tänker jag bland annat på Brexit, som innebar att David Cameron avgick till förmån för Theresa May som premiärminister i Storbritannien. Och dessutom så blev ju högerpopulisten slash clownen Boris Johnson utrikesminister. Jag har inte hört så mycket om Boris Johnson sedan han varit utrikesminister. Han verkar hålla sig hyfsat på mattan, är det inte så?
Nej, det är väldigt sant faktiskt.
Jag såg fram emot att se honom sitta på presskonferenser tillsammans med världens övriga utrikesministrar, då han sitter och kliar sig på huvudet, petar sig i näsan eller någonting. Men det har inte varit så mycket sånt.
Jag måste säga en sak just om Brexit, för att det är, Brexit och Trump nämns ju hela tiden som högerpopulismens framgångar. Men jag tycker Brexit, alltså jag förstår ju varför man nämner Brexit och att det var högerpopulismen som drev på det så inåt helvete. Men jag blir väldigt förvånad över förvåningen. Jag menar, alltså, det är ju inte bara inom högern EU-skepticism är stor. Det är ju någonting som är brett över hela det politiska spektra. Så jag kan ju tycka att det känns lite konstigt att man sitter och är så väldigt, väldigt förvånad över.
Fast vänta nu, nu är det ju inte högern, utan det är väl snarare liksom populisthögern som är EU-kritisk.
Men jag vill hävda att jag menar att det är faktiskt så att det är och finns inom, liksom, om vi säger så, den ordinarie högern, det finns inom vänstern, det finns inom deras motsvarighet till socialdemokrati. Alltså det känns som att det blir lite, alltså, man vill gärna slå undan med att det skulle liksom vara populismens fel, som om inte EU har faktiskt, alltså hur man har verkat, att inte det har någonting med saken att göra. EU kritiserar på många olika plan som inte bara kommer ur populism, men det kommer liksom lite i skymundan nu när man liksom kan peka på populismen och säga att ja, men det här var deras stora seger. Mm.
Jag håller absolut med om det, och det pratade vi också lite grann om i avsnittet här.
Exakt.
Före jul. Och det var därför jag sa också att den liberala hegemonin utmanas inte sällan från högerpopulistiskt håll, men inte heller uteslutande från högerpopulistiskt håll. Och Brexit är ju ett exempel på både en högerpopulistisk seger, men man ska också komma ihåg att till exempel Jeremy Corbyn, som ju är Labours, alltså det stora socialdemokratiska partiets partiledare numera, han var ju också kritisk till EU. Och som sagt, det finns ju ett utbrett missnöje med EU och har funnits i Storbritannien som går långt bortom högerpopulismens ramar. Mm. Men som sagt, å andra sidan så drevs ju kampanjen på framförallt från Boris Johnson då, som visserligen tillhör Tories, men som gör en utpräglad högerpopulist, och ifrån UKIP då, med Nigel Farage i spetsen. Ett annat exempel är nej-segern i Italiens folkomröstning om en ny grundlag, som ju förmådde premiärminister Conti att avgå. Vad som händer i vakuumet där vet vi inte riktigt, men även det var ju åtminstone betraktat som en seger för högerpopulisterna. Men det tydligaste exemplet är ju såklart Donald Trumps valseger i USA. Det kan man ju inte blunda för. Vilket har givit den så kallade alt-right-rörelsen ett fundamentalt inflytande i landets kabinett. Hela utvecklingen där borta har inneburit att den mediala eliten har tvingats tänka om ganska radikalt. Och det är ganska intressant att följa den utvecklingen just nu. Jag kollar en del på CNN sedan jag flyttat utomlands. Och man pratar nästan varje vecka om hur medierna ska förhålla sig till politisk granskning i den nya så kallade post-sanning-eran. Det är ett ord som ni säkert har hört talas om under året. Och då pratar man alltså om problematiken i att man nu har en president som ljuger så flagrant och ogenerat, som liksom ändrar sig mening för mening tills dess att han har hållit alla ståndpunkter i varje given frågeställning. Och som helt saknar ett förhållande till begrepp som fakta och sanning, samtidigt som han dessutom då är resistent mot avslöjanden om att han har ljugit. Det finns egentligen alldeles för många exempel då Donald Trump har använt sin fantasi istället för någon slags fakta eller sanning. Men jag kan väl hänvisa till det senaste inlägget på hans Twitter. Jag vet inte vad det är för tillfället, alltså hans senaste inlägg på Twitter. Men man kan utgå ifrån att det är något slags påhitt.
Men jag
vill kolla vad han senaste inlägg sitter där.
Bara jag kollar på direkten såklart. Hans senaste, celebrate Martin Luther King Day and all of the many wonderful things that he stood for. Honor him for being the great man he was. Aj då!
Okej, det var väl hyfsat hyggligt.
Ja, men kanske lite hycklande.
Ja, det kan man lugnt säga.
Men jag såg det att den amerikanska nyhetsbevakningen hade lite det var lite gnäll på om man ska, alltså ska man följa Donald Trumps Twitter eller vad ska man göra egentligen? Det tyckte jag var spännande. Att Donald Trump egentligen har en kanal förbi medierna genom sin Twitter och kan prata till folk direkt, så att säga. Och just att det är ett problem för medierna, för det som oftast brukar hända i amerikanska medier nu är att de tar upp hans Twitter hela tiden.
Ja, verkligen. Och det är inte bara i amerikanska medier utan även i kongressen så har jag ju sett flera stycken representanter, både i representanthuset och senaten, som hänvisar till Donald Trumps Twitter när man agiterar mot honom. Mm. Det är ganska intressant.
Spännande med politik som drivs på 146 tecken.
Jag har ju alltid hävdat att det är så konstigt med Twitter att det har blivit som ett liksom politiskt slagfält. Just eftersom att det är så pass begränsande. Det är bara 140 tecken. Det är per definition en väldigt dålig arena för att diskutera någonting egentligen. Det är väl det borde ju egentligen vara mer typ bara punchlines möjligen. Men det är kanske det som politik har reducerats till den senaste tiden.
Mm. Ja, att Donald Trump berättar att de borde skaffa mer kärnvapen via Twitter.
Ja, precis. Men han kan lika gärna twittra en vecka senare om att man borde lägga ner hela sin kärnvapentillverkning å andra sidan. Han håller alla ståndpunkter i alla frågor. Jag tycker det är fascinerande. I alla fall när jag satt och funderade över vad vi hade gjort det här året, alltså vi på IRM, så märkte jag att det också har varit ett väldigt händelserikt år för den nationella rörelsen i Sverige.
Mm.
Ja, det har varit väldigt många artiklar och avslöjanden, så att om man ska sammanfatta det så blir det ju per definition ganska selektivt, så att säga.
Mm.
Man kan till och med prata om samhällsfenomen som både hunnit komma och gå. Och då tänker jag inte minst på hela den här diskussionen om medborgargarden. Det är nästan som att man har glömt bort Soldiers of Odin, men det var ju faktiskt förra året som det här semifascistiska medborgargardet tändes och brann ut som ett stearinljus i vinden, som Elton John kanske hade uttryckt det. Elton John sjöng visserligen om Marilyn Monroe och så småningom prinsessan Diana. En möjligen aningen mer graciös duo än den här samlingen av lundfeta megalomaniska gubbar som patrullerade gatorna under förevändningen att man avsåg att skydda kvinnor.
Jag hade ändå velat se en sån video med Soldiers of Odin som går på gatorna till tonerna av Candle of the Wind. Calvin and the Wind heter
det. Det kanske är upp till oss att sätta ihop en sån.
De är faktiskt ute och går igen. Jag har hållit koll på dem lite till och från. Men de har verkligen försökt tona ner det mesta. Men sen är ju det där problemet att de hamnar i bråk med till exempel AFA och andra grupperingar. Och det har ju varit en stor splittring i en Soldiers of Odin där vissa tycker att man ska ta till våld. Och vissa vill försöka framstå som mer de schyssta killarna. Så jag vet att i julas var de ute och delade ut glögg eller julmust till folk och pepparkakor.
Ja, precis. De existerar väl fortfarande som någon slags organisation, men som samhällsfenomen och diskussionsämne har de ju mer eller mindre brunnit ut. Jag tänkte på tal om dem att ni kunde få hjälpa mig att avgöra vad som ni anser är årets hyckleri.
Mm.
Det innefattar nämligen Soldiers of Odin. Det faktum att en stor del av det här så kallade medborgargardet utgjordes av män som själva var dömda för bland annat kvinnomisshandel, vilket Expo avslöjade i mars. Eller att propagandaorganet Avpixlat valde att pixla de här männens ansikte när de gjorde ett mysreportage om Soldiers of Odin.
Jag skulle ju säga nummer två här spontant.
Jag med.
Ja, jag med. Faktiskt. Båda var ganska flagranta. Båda är ganska starka kandidater till som årets hycklare.
Det finns nog många mer i och för sig. Det var väldigt få nominerade till priset årets hycklare. Det känns som att det finns ganska många.
Men som jag sa inledningsvis, jag har tvingats hålla mig hyfsat selektiv här. Ja.
Två.
Det skedde en grej nu, fast det hade ju nog spilt över till det här året. Det var att Jörgen Fågelklo gick ut och sa att det inte fanns någon rasism inom SD och att han skulle vara med och anordna den här minnesceremonin för förintelsens offer.
Mm.
Det kan jag tycka är en aning magstarkt av en människa som kopplas ihop med ett grovt antisemitiskt Flashback-konto.
Det är också en stark kandidat, men som sagt, det spelar kanske över på det här året. Flashback-kontot Afghan som vi har skrivit om på IRM också.
Jag tror att han har vunnit 2017 i alla fall.
Ja, året 2017 har verkligen inletts, ska man säga, starkt från demokratiskt håll.
Ja, det kan man göra.
Det är magstarkt, kan man säga.
Magstarkt, kan man säga. Det kommer vi prata mer om, kanske inte idag, men vid ett senare tillfälle. Mm. Vidare så har Sverigedemokraterna enligt god sed och tradition hållit rättsväsendet sysselsatt under år 2016. Som aspirerande jurist så gläder jag mig åt att de tycks skapa arbetstillfällen. Samtidigt som det inte känns helt tryggt att ett av rikets största partier tycks ha svårt att hålla sig inom lagens råmärken.
Är något speciellt du tänker på nu, eller?
Ja, ett antal. Jag har faktiskt inte riktigt koll på alla exempel av anklagelser om ekonomiskt fiffel inom partiet. Jag vet att redan i mars så var det uppe i 6 stycken. Men ett av många exempel är riksdagsledamoten Anders Forsberg. Alltså riksdagsledamoten Anders Forsberg. Han ska i egenskap av kassör i Skaraborgs distriktet beviljat sig själv arvoden. Han ska också ha godkänt betalningar av fakturor ställda till distriktet från sitt eget bolag. Ytterst smidigt hanterat utav riksdagsledamoten Anders Forsberg. En annan riksdagsledamot, nämligen Hanna Wig, uppgav dessutom att hon blev hotad av Sverigedemokraternas säkerhetschef när de ville anmäla honom för förskingring. Enligt Expo så har hon sagt att jag skulle passa mig jävligt noga. Det här ledde till att en åklagare beslutade att inleda förundersökning mot Forsberg i slutet på augusti och delgav honom därmed också misstanke om förskingringsbrott. Vi får se vad som händer med den vevan. Men när man pratar om det här så får man ju inte heller glömma bort Martin Kinnunen, också han, riksdagsledamot, som strax före jul dömdes i hovrätten för bokföringsbrott. Och det här har vi ju pratat om...
I leda.
I leda, så att jag ska inte dra upp detaljerna kring det här. Men jag tyckte det var roligt att när domstolsförhandlingarna avslutades så bestämde sig Kinnunen för att tillsammans med några polare och kollegor i Sverigedemokraternas toppskikt för att gå ut och fira. Av oklar anledning, ska jag säga. Varför går man ut och firar att en domstolsförhandling som ledde fram till en fällande dom så småningom är slut? Inte vet jag. Det kanske är en lika god anledning som någon för att dricka sprit.
Det kallas ta ut segern i förskott.
Det kanske är det det gör. Ja. Det slutade i alla fall med att Kent Ekeroth blev förpackad för att komma in på krogen. Och sen slog han en 20-åring på käften. För det är väl sånt som man gör när man är en 35 år gammal riksdagsledamot och justitieministerkandidat.
Här ser du. Här ser du.
Ja. Det var bara förra veckan som åklagaren i den förundersökningen delgav honom misstanke om brott också. Mm.
Det innebär just att han rekommenderade till åtal, eller vad innebär det?
Det innebär att åklagaren anser att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. Mm. Så det kommer sannolikt att bli ett åtal. Vi får ju se om det blir en fällande dom, men det tycks finnas ganska avslöjande bevisning mot Kent Ekeroth i det här fallet. I form av en film bland annat och ett ganska stort antal vittnen.
Ja.
Jag läste någonstans idag att källor inom Sverigedemokraterna säger att om Kent Ekeroth döms för misshandel så är det slutet på hans politiska karriär. Vad det gäller Kent Ekeroth så tar jag den typen av luften med en nypa salt, men det vore ju väldigt intressant om vi en gång för alla nu skulle bli av med honom.
Jag säger ju så här, jag skulle inte bli förvånad om man satt kvar, men jag är nog villig att instämma för att vi har ju även källor som pekar åt samma håll där också. Att det blir väldigt svårt att ha den här karen kvar då.
Men samtidigt så känns det lite så här antiklimaktiskt nästan. Eftersom att vad det är hans politiska gärning så har han ju gjort saker som man skulle kunna hävda är betydligt mer samhällsskadligt än att slå en 20-åring på käften. Även om det tyder på ett osedvanligt dåligt omdöme.
Ja, ja, absolut. Det finns ju hur många avslöjande som helst kring honom och framförallt rasistiska utspel och grejer och attacker på olika personer som man borde ha, som, ja, vilket sunt parti som helst hade kickat ut en människa för. Men han har ju klarat sig och Sverigedemokraterna har ju kickat ut folk för mindre. Det ska vara klart för oss.
Ja, det kan man lugnt säga att de har Kent Ekeroth, en ständigt återkommande... Yes, tänkte jag säga, men det är ju inte samtalsämne i den här podcasten.
Mm. Jag vet inte vad vi ska göra om han...
Nej.
Jag har ju lite på den här myten om att han, alltså det handlar ju, jag tror det handlar mindre om just det här med att han har en hållhake på Jimmie Åkesson och mer där de faktiskt säger att han är en tillgång för partiet, har alltid varit, men han börjar numera tappa mycket av den här tillgången, för att förut handlade det mycket om att han hade kontroll över avpixlat och gjorde en jäkla massa sådana grejer för Sverigedemokraterna, internationella saker, alltså hade kontakter och drog in liksom mycket. Man ansåg att han gjorde ett hästjobb för partiet och därför var oumbärlig, men han sitter inte längre i den sitsen. Sverigedemokraterna klarar sig utan hans liksom specialämne, om man säger så. Så det är nog mer där att han sitter hängelös nu, att läget har förändrats. Han är, börjar verkligen bli en belastning för partiet. För jag menar, till och med Ebba Busch Thor står och säger i, var det i SVT-debatt om något slag, att hon inte kommer sätta sig ner med dem liksom när Ekeroth är där.
Det är ju helt rimligt att säga. Jag tror också att han är en tillgång för partiet i egenskap av någon slags uppviglare mer eller mindre för gräsrötterna, så att säga. För jag tycker det är intressant med Sverigedemokraterna att de lyckas på något sätt hela tiden ha med sig den mest hårdföra falangen av sina väljare, även fast Jimmie Åkesson kan ge ett väldigt så här mellanmjölkigt intryck ganska många gånger. Han sa ju till och med att han hade röstat på, eller att han hoppades att Hillary Clinton skulle vinna valet ovanför, eller framför Donald Trump. Jag kan ju tänka mig att det är ganska många väljare som hade blivit, alltså som borde bli besvikna på ett sånt uttalande. Alltså av Sverigedemokraternas väljare. Och då tänker jag att det är bra att ha någon, åtminstone eller några stycken som är i toppskiktet och som förespråkar den här mer hårdföra linjen, den mer tydligt utpräglade populistiska linjen. Ja. Jag vet inte.
Jag är mer konspiratorisk här. Jag är helt övertygad på att han har någonting.
Ja, det är möjligt. Han går ju runt och filmar hela tiden också, så att det är ju något som antyder att något intressant borde ha fastnat.
Jag tror att man är jävligt rädd för hur han ska haverera. Det ska man ju vara klart för, så vad han kan kläcka ur sig då. Ja, men jag tror att om Ekeroth havererades, det är en hel del där innan det... För att han har haft en så jäkla hög svansföring kring det här med folk som talar om partiet internt. Så att det är nog mycket av hans stolthet som skulle kunna stoppa honom från det. Och... Nej, men samtidigt, han är också den, jag vet inte, jag kan nog inte liksom på två händer, alltså räkna, alltså det är över två händer så att säga, källor som säger att han drivs av hämndlystnad. Alltså han, allt möjligt, han drivs av hämnd gång på gång på gång. Och det hör man ju själv när han har uttalat sig i intervju. Jag var en intervju när han var med i P1 någon gång när han pratade om de här grabbarna som hade varit på honom i skolan och han skulle ge igen och greja. Och, alltså, det är, genomsyrar hela hans gärning.
Men det är det jag menar. Alltså, han är ju otroligt småsint, människan. Och det är inte första gången. Alltså, jag menar när han började stämma tidningar i partiets goda minne som de tillät honom göra. Alltså, de hade ju en intern mailkonversation om de skulle låta honom göra det eller inte liksom. Alltså...
Det var någon som kallade honom för en försmädd liten gubbe med Napoleonkomplex. försmådd liten gubbe med Napoleonkomplex. Det tycker jag är en ganska bra beskrivning på Kent Ekeroths karaktär.
Nej, men jag menar det är lite konstigt. Alltså, man borde ju redan låtit honom ryka när han blev inblandad i den här krogkö-grejen redan från början. Alltså, jag tycker det är väldigt anmärkningsvärt att man väntar tills att det eventuellt kommer en dom.
Jag tänker mig att om man vill be av med honom så skulle man kunna hantera det som man har gjort förut. Alltså att bara betala honom x antal miljoner för hans tystnad. Och kanske ett och annat blogginlägg.
Ja.
Nej, men så, ja. Nej, men jag har väldigt svårt att se just att partiledningen är ju ändå intresserad av att bredda sitt parti, eller väljarstöd. Och det är väldigt svårt att se att man kan teka ord kvar.
Jag kan tillägga en sak just det där med om Sara Skyttedal. Det är jävligt anmärkningsvärt att säga liksom så bara... Ja, men så länge jag kan Ekeroth kvar, eller hon fan formulera sig. Vad fan, tydlig, alltså så här, det spelar väl ingen roll längre. Det borde du se att det här partiet har haft den här karn kvar genom alla jävla rasistskandaler. Liksom att de låter han gå nu.
Sara Skyttedal?
Nej, förlåt, vad heter
hon? Ebba.
Ebba Busch Thor. Men liksom att de tillåter, alltså man borde ju döma dem för att de överhuvudtaget tillåter han varit kvar. Jag menar, han borde ju ha åkt ut redan den dagen han hängde ut en somalisk familj med barn och adress och alltihopa och påstod då att de hade fått en miljonvilla. Liksom den rasismen som de drabbades av efter det är ju helt otroligt, och det liksom, han hade ju fel, och det spelar väl fortfarande ingen roll, även om han hade haft rätt ska man fan inte hänga ut barn på sin jävla blogg.
Mm. Nej, verkligen. Vidare så tänkte jag att vi kunde prata om IRMs största avslöjanden under året. Ni får gärna invända, men jag har två kandidater. Och då tänker jag till att börja med.
Det är lite så här navelskåderi det här, tycker jag. Ja, kör. Varsågod.
Jo, jag vet, men vi måste, om ingen annan slår på vår trumma så får väl vi göra det själva. Mm. Till att börja med tänkte jag filmen där Oscar Sjöstedt, Sverigedemokraternas finanspolitiska talesperson, skämtade om hur hans forna då nazistiska arbetskamrater brukade sparka på får och låtsas att de var judar. Tidskriften Expo kunde också senare avslöja hur Sjöstedt hade gått på en stödgala för fängslade nazister, något som också hade mörkats av partiet. Intressant historia i sig. Sjöstedts egen förklaring var att han helt enkelt hade träffat en tjej på fyllan och av misstag råkat snubbla in på den här nazistiska musikkonserten.
Här ser du.
Det var första kandidaten. Sen så har jag svårt att inte återkomma till den här dåren, Lennart Karlsson, som satt i Habos kommunfullmäktige och dessutom hade uppdrag i barn- och utbildningsnämnden. Mm. Han hade på nätet skrivit tiotusentals kommentarer med varierad grad av rasism, hat, hot och dessutom då några erkännanden om grova krigsbrott som grädde på moset. Mm. Bland annat så berättade han under pseudonymen UN Observer att han som FN-soldat låste in muslimer i brinnande kyrkor och använt sig av tortyrliknande metoder vid förhör. Och dessutom så hade han väl skjutit mot imamers fötter så att han skulle få dem att dansa eller något sånt.
Något sånt bara.
Allt det här var förstås spektakulärt, men det var när Karlsson skulle försvara sig mot anklagelserna som han bjöd på några mentala kullerbyttor som nästan saknar motstycke även i den här, i de här, de bästa av tider, den så kallade postsanning-eran. Karlsson erkände alltså först många av sina uttalanden till Jönköpingsposten. Sen så ändrade han sig och sa att han hade skrivit inläggen, men att någon hade gått in och ändrat i efterhand. Så därför så kände han igen vissa inlägg, men inte allt som stod i dem. En ganska märklig metod att gå in och moderera lite grann, det var vad han hade skrivit. Det insåg också Karlsson själv, för han ändrade historien igen när han pratade med SR i Jönköping, och då förnekade han i princip alla inlägg. Och hade också då den intressanta teorin om hur de här inläggen hade kommit att uppstå. Han hävdade nämligen att vi hade hackat hans konto genom ICQ, som jag ärligt talat inte vet vad det är. Är det något chattprogram eller hur var det?
Program, herregud, hur gammal är du?
Jag är bara 25 år gammal. Hade du ICQ?
Jag hade ICQ.
Jag hade inte.
Oj, ICQ. Nu gör du dig själv misstänkt här, Henrik.
Ja,
precis.
Jag vet hur man laddar ner det här programmet längre.
jag tror att Lennart var något på spåren då.
Ja, det låter så. Ja, vi har i alla fall använt ett antikt chattprogram för att hacka hans konto. Med hjälp då av Martin Fredriksson på researchgruppen som haft tillgång till Säpo-programvaror.
Just det.
Det här ska vi då ha gjort under 4 år. Och det ska ha inletts 2 år innan han ens blev politiker.
Notera också att alla de här anklagelserna kommer efter att jag överhuvudtaget nämnt några av de här personerna i en livesändning. Och då helt plötsligt ändras historien och så blir Martin Fredriksson med i det på något sätt.
Jag vet, han är så oerhört intressant att lyssna på. För Karl ändrar ju alltså i princip sina historier mid-sentence. Och ror i land de mest avancerade av påhitt utan att röra en min.
Jag tänker mig att han är en fantastisk politiker på det sättet. För om du har en argumentation med han så kommer du stöta på att han använder dina egna argumenter för ett tag.
Ja, precis. Och alltså, tro mig, jag underskattar inte Lennart Karlssons utsikter som politiker. Med tanke på den politiska utvecklingen på andra sidan Atlanten så kan det ju vara så att IRM har lyckats hitta en stekhet statsministerkandidat så här i postsanningens era.
Jag har fortfarande invändningar. Vi har två avslöjande till som är väldigt stora. Och det är svårt. Karlsson var det ju största gräve, längsta gräve. Men vi har ju också det här med att Kent Ekeroth och Jörgen Fogelklou hånar den här 15-åriga pojken. Och så har vi ju hela Fogelklou-gräve som vi satt med liksom dag och natt i flera dagar i sträck.
Alltså jag tänker mig, beroende på hur man mäter det här, liksom, om man pratar om medialt genomslag så är det helt klart Oscar Sjöstedt och 15-åringen. Men Jörgen Fogelklou och Lennart Karlsson var ju kanske mer avancerat. Liksom.
Ja, 15-åringen fick ju också ett oerhört medialt genomslag, vilket ju också är rimligt eftersom att vi rörde oss om en så sällan skådad oetisk hantering utav just riksdagsledamöter, ganska högt uppsatta dessutom.
Är det smaklöst att rangordna de här liksom, från lägst?
Jag kan absolut säga vilket som fick mest, och det är ju helt klart Oscar Sjöstedt, men det fick också en enorm politisk påverkan. Det fick ju faktiskt att det många menar en liksom närmande av alliansen till SD att faktiskt stanna upp för ett tag och verkligen just det här med att Ebba Busch Thor markerar, men sen kommer ju 15-åringen ganska tätt in på där, så de här två sakerna tillsammans får ju en enorm genomslagskraft. Och jag vet att den här 15-åringen, den är det mest lästa inlägget på 157 000 visningar som vi hade förra året.
Ska vi förklara vad den historien handlade om?
15-åringen handlar ju om att Sverigedemokraterna hänger ut en 15-årig grabb som var med i TV4 och menade på för sitt utseende, och hånade han på att han minns han inte var 15 när han var mycket, mycket äldre. Däremot så kunde vi visa med både betyg, och jag vet att folkbokföringen visade att han var 15 år gammal. Och det var lite intressant, för tittar man på hans bilder för bara något år tillbaka till, så ser man ju att han har kom ordentligt i puberteten. Det här var ju en kille som såg ut som vilken 11-åring som helst bara för något år sedan. Man vet ju att det går väldigt fort när någon kommer i puberteten. Då går det undan. Så det var basically it vad det handlade om.
Ja, precis. Det blev ju väldigt tydligt vederlagt, den här teorin som alltså riksdagsledamöter spred, att han skulle ha varit då betydligt äldre än sina klasskamrater egentligen.
Nej, men alltså det går inte att säga annat än att Sverigedemokraterna hade en ganska hård höst. Om Miljöpartiet ägde våren med skandaler, så gjorde ju helt klart Sverigedemokraterna det under hösten. Jag menar, förutom Oscar och den här 15-åringen, så precis där innan så var ju även Anna Hagvall som menade då där att Bonniers inte skulle få något pressstöd.
Precis.
Just det, nu kommer jag inte ihåg hur hon exakt formulerade sig, men det gick ju att utläsa lite så här antisemitiska konspirationsteorier både mellan och på raderna.
Ja, alltså hon skrev uttryckligen att inga etniska familjer ska få äga mer än ett visst procent av medierna eller något åt det hållet.
Ja, etniska grupper.
Ja, och sen så nämner Bonniers i samma mening. Det är en dålig kombo om man inte vill utmåla som antisemit. Granskning Sverige känner nog förmodligen de flesta till som lyssnar på den här podden. Men för alla nytillkomna lyssnare så är det en rasideologisk YouTube-kanal som försöker förklä sin illa dolda propaganda i högtravande YouTube-klipp. Har ni lyssnat på Granskning Sverige?
Oh ja.
Jag hade en period i mitt liv då jag knappt gjorde något annat. Sen så har jag aktivt försökt undvika dem, men det händer ju då att man tvingas konfronteras av dem.
Nu kommer de bli alldeles till sig i brallan när de hör att du har lyssnat på nästan allt de har gjort.
Alltså, men det är precis som du säger. Jag och Kristoffer gjorde ju den här, vi gjorde ju en grej på dem. Den första gången vi gjorde en grej på dem så lyssnade vi igenom ett stort antal av de där jävla avsnitten. Och man vill ju liksom borra sig i huvudet med en borrmaskin.
Ja, jag har haft skabb en gång. Jag hade ungefär samma känsla efter att jag hade lyssnat på... Ja, jag har haft skabb.
Jag trodde det var hundar.
Nu känner jag att jag släpper Granskning Sverige. Jag vill höra mer om det här.
Ja, nej, jo, go on.
Det var en närstående, jag maskerar hen, genom att säga att det var närstående till mig som hade dragit fram eller dragit hem skabb på en av sina resor.
Jag trodde du skulle säga jag pratar egentligen för en vän som har en fråga. Det är inte jag, det är en vän till mig.
Vem undrar?
Ja, tillbaka till ämnet Granskning Sverige. Deras programkoncept går mer eller mindre ut på att ringa upp olika journalister, politiker och mediepersonligheter. Och därefter så brukar de klippa sönder intervjuerna för att få det att framstå som att intervjuobjekten gjort bort sig totalt. Den här gången, som anledningen till att jag tar upp Granskning Sverige, det är för att Granskning Sverige tänkte ställa Försvarsmakten till svars. Och jag tänkte att jag ska läsa upp teasertexten till det klipp som Granskning Sverige släppte efter att de hade ringt till Försvarsmakten. Och jag läser det i sin helhet. Vad är det vi försvarar? Och vem ska försvara det? Det är uppenbart att Försvarsmakten inte har en aning. Istället lever man i samma PK-bubbla som deras uppdragsgivare, politikerna. Försvarsmakten har kört en helt horribel reklamkampanj under hösten. En bild på en förortsbyggnad och uppmaningar om att försvara allas rätt att vara vem man vill. Ett system som de ska försvara, men som de uppenbarligen inte själva tror på, eftersom man inte kan bli anställd i Försvarsmakten om man inte tror på, citat, allas lika värde. Vad det nu betyder. Så mycket för den mångfalden. Man får inte ens ha en åsikt som soldat i Sverige. I varje fall inte en logiskt genomtänkt åsikt. Istället ber de dig att gå i döden för invandrares rätt att kasta sten på din ambulans och våldta din dotter eller fru. Eller gör de det? De verkar inte ens själva veta. Alla Johans frågor verkar ta Försvarsmakten på sängen. Lyssna och bedöm själva. Frågan är om inte Försvarsmakten inte är betydligt värre skick än den totalkrisande polisen. Bara det att den turligt nog inte prövas.
Oj, oj, oj. De är verkligen duktiga på att spetsa till de där små beskrivningarna för sina avsnitt. Det är något som jag kanske skulle ta lärdom av, så att vi får lite mer lyssnare också.
Mm-hmm. Granskning Sverige verkar minst sagt vara något på spåren. Tyvärr så verkar det vara så att de har lite problem att avgöra vem det är som de egentligen ska prata med för att få svar på alla de här frågorna.
Hallå, ja. Robert Fors, Försvarsmakten. Det var det tydligen sökning.
Ja, hej.
Hej.
Jag heter Johan och vad är din position i Försvarsmakten?
Jag är marknadschef.
Okej, du är marknadschef. Sitter du med i Försvarsstyrelsen?
Tänker du på Försvarsmaktsledningen då, eller vad tänker du på styrelsen?
Ja, Försvarsmaktsledningen.
Ja, nej. Sittande med Försvarsmaktsledningen utifrån ett kommunikativt perspektiv, jag är kommunikationsdirektören. Okay. Och det är min närmsta chef.
Så du fick uppdraget att ringa mig då?
Ja, jag fick uppfattningen att du hade sökt mig.
Och jag hade en liten fråga om...
Jag tycker det är helt fantastiskt. Han vet ju inte vad han ska någonstans riktigt. Det är det bästa med det här. Han vill verkligen hitta någon så högt upp som möjligt. Och så får han snacka med det här. Kommunikationskillen.
Jag tycker han betonar lite roligt, för han säger, sitter du i Försvarsmaktsstyrelsen? Och så frågar, eller förtydligar då den här marknadschefen, menar du Försvarsmaktsledningen? Och då säger han det ungefär, alltså Johan svarar då ungefär som att han förtydligar vad han just sa.
Ja.
Försvarsmaktsledningen.
Tänker du på Försvarsmaktsledningen då, eller vad tänker du på styrelsen?
Ja, Försvarsmaktsledningen.
Det var ju inte det han sa. Det var det som den här marknadschefen sa. Det tyckte jag var kul. Mm.
Ja, han har ju koll på Försvarsmakten för 5 år och det hörs redan inledningsvis. Men jag vill tillägga en sak. Det är lite kul att det här är förmodligen ett av de här klippen som alltså så här, eller vad ska man säga, inte, inläggen som inte är klippt. Jag tror att verkligen inte de har klippt någonstans i det här.
Nej,
det verkar inte så. Det är 52 minuter långt det här klippet.
Ja. Nu verkar det inte spela så stor roll som sagt att Granskning Sverige inte hamnat hos den de sökte utan istället hos marknadsavdelningen. Men Granskning Sverige har ju trots allt ett stort scoop på G och frågorna måste ju såklart ställas.
Men om vi säger så här. Försvarets uppgift är ju i någon mening att skydda Sveriges territorium mot angrepp av främmande makt, som är en av de där uppdragen. Men är inte den här stora flyktingvågen som kom förra året. Skulle inte den kunna tolkas som ett territoriumsintag av en främmande makt?
Ställer den frågan till Försvarsmaktens marknadschef i syfte att få ett svar som egentligen politiskt?
Ja, men nu har jag ju ringt runt här lite och jag hamnar
precis till dig. Men vad tycker du själv? Alltså, ska jag svara utifrån ett politiskt perspektiv?
Och det är ju det här som är intressant. Är det här, ja, en politisk fråga, vad man anser om den frågan?
Ja, det är min uppfattning, ja.
Ja.
Det finns ju ett ganska rakt svar på den första frågan han ställer. Alltså nej. Man kan inte tolka en flyktingvåg som ett angrepp från en främmande makt. Nej.
Alltså, älskar jag att han säger att ja, men det här är en åsikt du har. Eller det är en politisk fråga det här. Så tycker du det?
Ja.
Jag tänkte att vi härvar vidare på och lyssnar på...
Jag tycker det är fantastiskt hur han just svarar det där. Bara. Och det ringer ut till Försvarsmaktens marknadsavdelning. Det är så väldigt kul. Och det är också så tydligt. När du har kommit fel, Johan. Och ringer. Det är någon som kan svara på det här.
Ja, men framgår det inte i det första klippet vi hörde att nej, men han har ju inte hamnat hos rätt person. Lägg på och ring någon annan eller bara lägg ner. Men han strätar vidare med det där.
Men det är ju precis som ni säger, alltså det här ska nämnas igen. Det här inslaget är mer än en timme långt. Ja. Och det här, just den här grejen sker redan i början. När han säger att ringer du till marknadschefen för att ställa den här typen av frågor? Och ja, även fast Johan får det här svaret så stretar han på med att lägga ut hela sin flummiga, pseudofilosofiska idé och ställer frågor kring den.
Ja, men det är lite grann som om jag skulle ringa till, låt säga, Skatteverkets marknadschef och fråga: kan man inte säga att beskattning är egentligen en form av stöld?
Ja. Sitta och härva på i en timme om samma fråga.
Ja, sitta och läsa högt ur något som Nozick har skrivit för honom.
Ja, precis. Men som sagt, Johan stretar på. Jag tänkte vi ska lyssna på några guldkorn av Johans frågor.
Ja, men du måste berätta här. Vad är det du inte delar i beskrivningen? Vad var det jag sa som var åsikter?
Ja, men allting du sa var dina personliga åsikter. Sen gjorde du referenser till ett antal individer som är kanske förstärkt dina åsikter eller som du har hämtat citat ifrån. Jag vet inte.
Nej, men då får du gärna berätta för mig. Vad var det åsikter som du inte delar? För då har ju du en åsikt om detta.
Jag uppfattar så här att uppfattar du att regeringen delar det du säger?
Nej.
Nej. Och vem är det som är Försvarsmaktens uppdragsgivare?
Det är helt okej. Och det här, för jag hänger med på detta.
Ja.
Att regeringen är er uppdragsgivare. Och ni lyder under regeringens mandat. Då är frågan. Om regeringen säger att ni ska rikta era vapen mot Sverigedemokraterna. Varför skulle ni ordervägra då?
Till att börja med så är väl upprätta lag och ordning i Sverige handlar väl om en polisiär uppgift.
Men vad det är svårt med frågan. Regeringen ger er en order att rikta era vapen mot Sverigedemokraterna, varför skulle ni inte göra det då?
Alltså jag kan ju inte gå in i lagtexten och säga varför vi inte skulle göra det, men det finns ett antal punkter som jag inte en enskild politiker kan ju beordra Försvarsmakten att öppna eld mot enskild intresseorganisation, folkgrupp eller någonting annat. Eller lever du en annan uppfattning om att försvarsministern kan gå in och beordra eld? Jag vet inte, jag tror inte vi liksom riktigt delar uppfattning om vad vi har för möjlighet och vad vi har för rättigheter i det här fallet.
Nej, men jag förstår det. Alltså, det går inte att göra det inom lagens råmärke. Det var ju det som var lite min poäng. Men om regeringen säger att ni ska göra det.
Det är så här, va? Det är så svårt att fatta. Vad vill du med det här?
Ja, men och så när han så här triumfatoriskt på slutet säger att ja, det var ju lite det som var min poäng.
Ja.
Vad var din poäng?
Ja, men det är ju det som är så spännande här, för han är ju som en jävla vindflygel. Så om han liksom är inne och har frågat en fråga och så märker han, oj, här var det lite motstånd och här var ett svar som inte jag riktigt fattar, så försöker han vrida in, ja just det, men det var ju det jag menade, och så kommer något helt nytt. Som till exempel idén om att Försvarsmakten skulle, om regeringen säger åt Försvarsmakten att anfalla Sverigedemokraterna, så kommer de göra det.
Ja, och just det där tycker jag också är ett väldigt tydligt exempel på granskning Sveriges paranoia, en typ av paranoia som ganska många på den där kanten lider av. Alltså det är otroligt till. Finns det någonting som tyder på att Försvarsmakten skulle öppna eld mot Sverigedemokraterna?
Han säger att det så bara, vad skulle få er att ordervägra då? Ja, förmodligen någonting i grundlagen. Jag vet inte ens om det är ordervägran. Det är liksom så här bara, nej, vi får inte göra så här. Du har inte rätten att beordra oss om det heller.
Hans utgångspunkt ska sägas när han ringer dit, det är ju för att han har tolkat någonting att de ska försvara ett värderingssystem, menar han.
Ja,
men det han gör är att han blandar ihop vad som är Försvarsmaktens föreskrifter och som de lyder under och vad de säger då i den här PR-kampanjen som man har för att rekrytera militärer. För där så, nu har jag inte sett den här reklamfilmen, men de säger väl någonting om att det är, alltså, vill du vara med och försvara
allas sen, rätt till att vara sig själva, tror jag.
Ja, precis. Och då tolkar han det ungefär som att det är de här föreskrifterna som Försvarsmakten lyder under. Och därför så kan man tolka det som att vi kommer öppna eld mot alla som inte ställer upp på alla människors lika värde. Det vill säga jag.
Vi tar en till.
Så pratar man nu om ett, från Försvarsmaktens sida, om ett hot från Ryssland. Det har du hört.
Man det togs upp i agenda igår bland annat.
Ja. Och när man kommer in konkret på vad som gäller, så nämns ord som Sputnik, Russia Today, ibland nämns Nyheter Idag, Flashback, Avpixlat, Fria Tider, alltså den här typen av, för man pratar
har
då om,
har Försvarsmakten sagt det?
Nej, det kan jag inte säga, men jag vet inte vad Försvarsmakten har angett för källor till det här, men de säger att det finns ryska trollfabriker.
Har Försvarsmakten sagt det?
Ja, det har jag väl hört. Nu har jag inte detta belägg. Jag frågade dig vad ni hade för källa, men det visste du inte. Så vi låter det vara osagt så jag inte säger något som är felaktigt.
Men vadå? Men han har ju inte belägg för att Försvarsmakten har sagt det. Men han släpper det för att det är så väldigt konstigt. Det är så bara, jag kan inte börja förklara. Han säger typ att han har inte belägg för att de har sagt det här, men han vill ställa en fråga om det.
Mm. Men det här tycker jag är ganska intressant, för så här gör den här typen av opinionsbildare som Johan Andersson på Granskning Sverige tillhör ganska ofta. Att du har någon slags vag uppfattning om vad etablissemanget har för åsikt, för du kanske har läst någon krönika eller någonting i Dagens Nyheter, och så smetar du det liksom över hela det som de kallar för etablissemanget, och då gäller det uppenbarligen även myndigheter och alla möjliga typer av opinionsbildare, och så kan du liksom knyta ihop ditt eget lilla paket utav det där.
Exakt, men det är, alltså, hela det här långa samtalet handlar ju om det. Han kokar ihop en massa grejer från höger till vänster. Den ena stunden är det flyktinginvandring och det handlar om att det är människor som försöker invadera landet, och i andra stunden så handlade det om att försvaret pratar om att det finns ett hot mot Ryssland, och så har någon annan pratat om att det sker propagandaspridande, och sen så har han hört att Avpixlat och de där anklagas för att sprida propaganda, och sen så kokar han ihop det här till att försvaret menar att de här är ett enda virvar av halmstrån, så att säga.
Man bör lyssna på hela det här, den här intervjun i sin helhet, för det är ganska underhållande att se, eller att höra hur han liksom har en massa trådar som aldrig riktigt knyts ihop, utan det är som att han behandlar den här stackars Robert Fors eller vad han nu hette, som alltså är marknadschef på Försvarsmakten, som sin egen personliga terapeut och ska liksom tala ut om alla demoner som han lider av.
Och eventuellt har den här Robert Sveriges längsta tålamod.
Han borde få en tapperhetsmedalj, kan jag tycka.
Ja. Det kan jag tycka. Jag vet inte ens vad som man utför, men han borde ha den.
Ja, alltså det är klart att det är imponerande att han orkar sitta och prata med Johan i nästan en timme, men jag blir också lite så här, borde inte Försvarsmaktens marknadschef ha någonting bättre att göra på sin arbetstid? Alltså sitta en timme och prata med. Jag kan gå med på att han kanske ägnar honom en kvart eller någonting. Men sen, man, någonstans måste man ju sätta ner foten, är det inte så?
Det är lite det jag tänkte komma in på, för att hela det här långa samtalet handlar om att Johan får friskt spekulera vilt tillsammans med marknadschefen på försvaret. Och man måste ju säga det att alltså, om alla var som Robert Fors och ställde upp på att prata med alla de här förvirrade människorna som bara blandar ihop en massa åsikter, då hade vi inte haft de här problemen. Och det är lite det som samtalet till slut börjar glida in mer och mer på allt eftersom det går. Just formen av ett terapisamtal. Och jag tänkte att vi ska lyssna lite på hur det artar sig efter 30 minuters dialog med Johan Andersson.
I krig så är det normalfallet att man går över på en samlingsregering eller i diktatur. Alltså det blir alltid diktatur i krig. Så då har man ju andra möjligheter att kanske styra upp det där.
Mm.
Men titta på... folkpartist eller liberal.
Mm. Mm.
Och jag förstår mycket väl dilemmat. Men...
Mm.
Om Försvarsmakten inte har förmågan att analysera. Och ni har fortfarande inte reflekterat över, okej, ska vi skjuta eller ska vi öppna gränsen? Eller ni har helt gett upp. Ni har bara sagt att det är klart att biståndsministerns ord gäller. Vi ska öppna gränsen. Och då är frågan...
I det sammanhanget...
Och nästan så här... Då känner jag så här... Okej, okay, det här är samtalet som vi har nu. Och den här jävla utläggningen som jag lägger nu, som du inte behöver lyssna på. Det är skitsamma. Jag bara ringer till dig som vanlig medborgare och säger det här.
Mm.
Och du sitter och lyssnar. Och jag tror att du förstår i någon mening att okej, det låter rimligt. Ingen människa har uppenbarligen sagt det här på liksom under alla år. Utan ni tror, alltså det låter på er som att det är 1980. Ni pratar om hot från Ryssland. Det var ju någonting som hörde min barndom till.
Ja.
Det har liksom inte hänt någonting. Ja, vi har haft lite internationella uppdrag. Och så pratar ni om underrättelser och nu är det hemlig påverkan. Det är en sån här kalla kriget retorik.
Ja, det är helt makalöst. Det är helt makalöst.
Men det var någonstans, när jag lyssnade på det här första gången, så var det någonstans där som jag bröt ihop också. Just för att han går in i en ändlös rant som aldrig tar slut med Försvarsmakten.
Men man märker liksom att den här marknadschefen, han liksom i början så är han ändå ganska entusiastisk och ger svar och försöker ändå prata med honom. Och sen så går det ner till att han bara... Som en jävla terapeut.
Ja, men ser man inte framför sig hur Johan ligger i någon soffa och tittar upp i taket och liksom rullar tummar när jag bara säger, ja, jag är ju bara en vanlig medborgare som jag vill prata om det här.
Jag vill inte lyssna på mig och jag förstår att det är...
Och så sitter den där marknadschefen bredvid.
Återigen, alltså, det ska nämnas, det här är alltså efter 30 minuter så sätter det här igång och pågår en halvtimme.
Det kan också nämnas att där innan så har ju diskuterat om svenska medborgare ska ha rösträtt. Han menar ju på att eftersom det står i grundlagen att all makt utgår från folket, och då menar han att det är det svenska folket, och det svenska folket är de som är födda här och bott här i generationer, inte bara de som är medborgare.
Ja, men även de som har tusenåriga generationer bakåt också.
Ja, just det. Ja.
Sen, vi kan lyssna på en till här faktiskt.
Jag vill bara säga, det han också menar är ju att om man inte tolkar begreppet folket på det viset, så måste man ju skrota lagen om hets mot folkgrupp också.
Ja, just
det. Det är ju ett transargument. För det första så är det inte alls ovanligt, tvärtom väldigt vanligt, att begrepp rent juridiskt tolkar olika beroende på vilken lag man pratar om. Sen så är ju inte folket och folkgrupp samma ord heller. Så det är inte alls särskilt konstigt.
Ja, nej. Jag vet inte om man behöver...
Nej, man kanske inte behöver... Nej, det är för snurrigt för att ens bemöta.
Nej, nu hittar jag inte den. Men det är väldigt roligt också när han vänder på det och försöker förklara... Ja, vänta, jag har den här.
Men jag skulle säga så här. Det som jag förstår inte överhuvudtaget, hur Sveriges försvar ska kunna hämta sig. Därför att vem ska försvara Sverige och vad ska jag försvara? Och jag är väldigt, väldigt tveksam till om ni överhuvudtaget har pratat om det här. Skulle jag ge er ett råd, så skulle ni anställa mig som föredragshållare, för att det verkar vara helt kast där. Nu var jag lite kaxig här, men alltså, kolla här. En sån här fråga. Har ni diskuterat en sån här fråga till exempel? Vi har IS-krigare i Sverige. Helt uppenbart. Alltså den här attacken i Paris är ju organiserad från Sverige. Den här som var förra året eller i år. De är svenska medborgare. Gör vi så att vi släpper in dem i försvarsmakten? Med tanken att vi kan liksom mot Olle Grund i grind, vi kan ge dem en skolning i svensk försvarsmakt, vilket gör att de blir anpassade sig efter oss. Vi gör någon form av integrationsprojekt och ger dem militär utbildning. Så de blir svenska soldater. Jättebra. Men vi kan i dagens läge inte överhuvudtaget lämna några garantier på att de inte bara tar den utbildningen för sina syften. Det finns inga sådana garantier. Titta på de som körde in i 11 september-skrapan, de hade amerikansk utbildning. Det här är ofta, de här terroristerna är ju ofta människor som är uppväxta i Sverige, alltså andra generationens invandrare, eller uppväxta i Europa, har utbildning, är rekorddeliga människor, men som har en lojalitet som inte är svensk eller hotar utrikes säkerhet, om man säger så. Den andra vägen att gå då, och då är du liksom, okej, det är ju, det är inte bra. Den andra vägen att gå, det är att vi släpper inte in dem. Vi ger inte dem militär utbildning. Vi håller dem borta från försvarsmakten. Då är frågan, ska du sätta mig som svensk på att gå i döden för deras rätt att kasta sten på polis och brandkår? Är det jag som ska dö för deras sak? För Sverige idag, värdegrunden i Sverige idag innebär att ambulans, polis kan inte gå in i vissa områden. Vi har en, alltså polisen i Malmö avskriver mord as we speak. Det är den värdegrund som ni ska försvara. Nu blir det tyst. Har ni haft den diskussionen i försvaret?
Nu blir du tyst, din jävel.
Nu fick jag allt. Nu har sagt 87 000 olika saker. Det var såklart för att jag hade ett bra argument. Inte att jag var allmänt förvirrad och bara ringer till dig och stör.
Läxade upp honom rejält.
Först så talar han ungefär som att försvarsmakten liksom släpper in IS-krigare, förstår jag det rätt då? Att han tycker att man släpper in IS-krigare som soldater i svenska armén. Var har han fått det ifrån för det första? Sen från det så går han till att börja prata om stenkastning och resursbristen hos polisen i Malmö.
Nej, vet du vad? Han börjar faktiskt med att diskutera om Försvarsmakten har tänkt på hur terrorister verkar. Nej, det har de absolut inte gjort. Det skulle väl aldrig... Nej, det vore ju konstigt att vara uppe.
Men det är lite så här, jag borde föreläsa för er, för jag vet någonting. Jag råkar veta att det finns människor som sympatiserar med ISIS i det här landet.
Det är ganska roligt också, för i något tillfälle i den här intervjun så säger marknadschefen att det här borde du kanske ringa militära underrättelsetjänsten och prata om. När man började prata om att det avskrivs mord i Malmö, så hade man ju kunnat tänka sig att en hänvisning till Malmöpolisen vore på sin plats. Möjligen till inrikesministern.
Nej, men det är alltså det, som sagt, det är så otroligt fascinerande att någon, alltså han hämtar ju bara grejer lite från höger och lite från vänster och bara kastar in det i den här mixen av hans liksom rant. Var det...
Jag vet, det blir så himla snurrigt, och sen när den här stackars marknadschefen då blir tyst, då blir han återigen så där triumfatorisk. Nu satte jag dig på plats.
Jag skulle ju kunna anta att den här marknadschefen snarare blir tyst för att han blir lite paff och förvirrad.
Ja, eller för att han helt enkelt har zonat ut. Det hade jag gjort.
Ja, men det händer ju...
Men det är också roligt att han börjar söka jobb där mitt i. Och det kan jag bara lämna som ett tips till Johan Andersson, att om du söker jobb, så börja inte med att ringa upp din presumtiva arbetsgivare och ranta i 30 minuter som en galning. Det kanske inte ger ett jättebra intryck på en anställningsintervju.
Men han påminner lite om en tant som ringer in till så här klagomuren eller någonting.
Ja, det är verkligen så. Oj, oj, oj.
Ja, först att ja, han har en väldigt speciell världssyn.
Alltså, jag tänker verkligen på Ring P1 eller Nattliv i P4 eller sånt.
Nej, men det kanske också är ett råd att granskningsvärdet kanske borde lägga ner sin verksamhet, så kan ni ringa på kvällarna till så här Karlavagnen eller någonting. Och prata med mig. Nej, men alltså, på riktigt, jag tror nog ändå att alltså, det som är fascinerande med alltså, rasideologer och nazister, det är ju att de sällan får komma till tals. De har inte så många de får inte prata med så mycket vettiga människor, känns det som. Och nu, för en gångs skull, så är det någon som är villig att lyssna på det här dravlet. Och som man märker, så blir det ju liksom att han bara lägger ut och fortsätter och förklarar att ja, men jag tror att ja, det är väldigt, väldigt lättköpt också, ska sägas. För att det räcker med att den här personen lyssnar och svarar, för att han, ja, men jag tror att du är hederlig och ärlig när du svarar, till skillnad från alla andra han pratar med.
Jag tänkte också på det, för han ringer ju säkert upp med någon slags avsikt om att sätta dit den här människan och vara väldigt konfrontativ och sådär. Men han blir ju rätt avväpnad av att den här killen bara sitter och lyssnar på honom. Det är ganska rörande att höra. Det är lite grann som någon som bara liksom söker lite tröst i tillvaron, eller någon att ventilera med.
Jag tänker så här, att finns det något alltså så här, inlägg från granskningsserie som de borde ha klippt ordentligt, så är det inte här. De borde inte ha lämnat det orört.
Ja, alltså, av många anledningar. Dels för att man kanske inte vill ha sina terapisamtal offentliga. Men det andra är ju att alltså, han är ju ganska öppen med sina åsikter här också. Alltså, om Granskning Sverige även efter vill hävda då att de inte är en rasideologisk propagandakanal, då kanske han bör sluta med att prata om att invandrare inte ska ha rösträtt, etc, etc, tänker jag.
För att de inte är en del av folket, eftersom de inte varit här i så många generationer.
Sådär, då var årets första avsnitt utav IRM podcast till ända, slutligen.
Avsnitt 69.
Avsnitt 69, det är sånt där som du håller koll på.
Ja, delvis.
Delvis. Ni får jättegärna mejla oss på podd med den obegripliga stavningen 2D @interrasismen.se.
Nu har vi med upphovsmannen här till den obegripliga stavningen 2D.
Ja, just det. Vi har försökt ställa honom till svars för. Jag måste dock säga att tiden har på något sätt gett Henrik rätt där. Jag ser att alltså det har blivit en standardiserad stavning lite här och där, har jag märkt.
Nej, men alltså, jag måste ju säga det. Alltså, jag har ju problem varje gång jag ska till exempel rubriksätta poddlanseringarna så att säga. För att jag liksom vill undvika att använda. Jag vill inte skriva podd med 1D och jag vill inte heller skriva podd med 2D.
Så skriver, det är faktiskt samma för mig när jag skriver de här podcast. Små beskrivningarna.
Exakt.
Jag skriver också podcast för jag vill undvika ordet podd.
Det är ditt fel, Henrik.
Det är en jävla mindfuck.
Det, alltså, jag ger ju Henrik rätt för att det rent språkligt känns bättre att skriva podd eftersom vi har den svenska formen av stavning.
Jag tycker det är jättefult, men det har däremot blivit väldigt vanligt. Så det är väl den stavningen som har vunnit, så att säga. Det är ett ganska nytt medium.
Men
jag lägger ner vapnen i den frågan och accepterar att det stavas podd med 2D.
Vänta nu, jag vill kasta in en ny brandflackare här.
Mm-hmm.
Ja, för att podcast och podd kommer ju från början från liksom Apple. Alltså det var väl därför det började kallas podd.
Mm-hmm.
Alltså podcast som iPod och sådana grejer.
Jag vet faktiskt inte.
Nu kanske jag är helt ute och cyklar. Men om det är så, då bör stavningen vara med POD. Annars får man börja skriva iPad med 2D.
Snyggt.
Kläm på den.
Ja. Dra åt helvete, Henrik.
Ja. Har det fokus?
Det börjar låta som marknadschefen på Försvarsmakten.
Ja. Har du jagat någon silverfisk? Eller
var du färdig? Sätta och lyssna. Du måste sluta använda mig som er personliga terapisoffa.
Angående olika språkliga företeelser. Vi har lite andra issues än Johan Andersson på Gränsen Sverige. Lite mer lättsamma.
Ja, du verkar ha issues med skabb och sådana grejer.
Ja. Jag vet inte, är det märkligt att helt oförblommerat outa det i en podcast?
Nej, men alltså, det är nog bara jag som är väldigt, inte så världsvan så att säga. Men jag trodde på riktigt att skabb var någonting som djur fick.
Nej, men jag känner att jag kan gärna ta på mig att bli talespersonen för skabbdrabbade personer här i Sverige. Det gäller att avdramatisera den åkomman.
Jag vet inte ens vad det är. Är det att det kliar väldigt mycket, eller?
Ja, i stort sett. Ja. Irritation på huden. Tack för att du var med idag, Henrik.
Tack.
Tack.
Och tack, Magnus.
Jag vill säga tack för kaffet. Men
ja.
Det är inte det en sån negativ...
Jag vet inte. Jag brukar tacka för kaffet i positiv bemärkelse.
Jo, men brukar man inte säga så tack för kaffet när tack för ingenting, liksom?
Det är möjligt.
Heter inte Gustav Fridolins podd Tack för kaffet?
Kaffe och bulle, tror jag.
Kan just det, kaffe.
Godnatt.
Ja, med det så säger vi godnatt, som Henrik just sa. Ja, och på återhörande.
Ja, vi säger godnatt. Ni kan lyssna på Dan också. Det går bra. Hej då.
Hej då.
Ja, slutar vi nu då?
Yep.
Bra, då säger jag hej då.
Ja, hej då. Ja,
hej då.
Okej, ja, men jättebra. Då har jag fått lite ingångar där. För det var lite det jag ville hjälpa.
Ja, men återkomma om det skulle vara konstigt. Jag har väldigt svårt att svara i mobilen. Det kan jag väl erkänna för att jag sitter ofta till möten. Men du kan alltid skicka ett sms i värsta fall.
Tack för att du tog dig tid.
Inga problem. Ha det gott.